Välkomna till slashat.se, din machete i teknikjoggen. Idag är det tisdag, det är den 13 januari 2015 och jag heter Magnus.
Jag heter Tommy.
Och jag heter Jesper.
Ännu en helt det har inte varit en sån här jättetjock teknikvecka som vi har bakom oss, men Jesper, vi har väl hur har teknikveckan varit för din del?
Efter CES så har det lugnat ner sig en aning. Alltså, jag tycker det är kul när CES pågår, men för det första så har stora tekniksajter blivit så bra på att rapportera saker att man har liksom ingen möjlighet att ta in allting. För det är bara matas. Alltså mitt RSS-flöde har aldrig varit så fullt som det har varit under den här perioden. Vilket gör att man kanske missar lite saker. Och mycket av det som visas på CS kommer väl aldrig lämna CS och dyka upp på hyllan i och för sig. Så det gör väl inte så mycket, man ser vad som dyker upp. Jag har inte ens svarat på din fråga nu, men jag tycker att teknikveckan har varit lagom.
Lagom, det var modest. Det kändes ju som att alla de här tuffa grejerna på CES, de utannonserades ju till och med dag noll, redan dagen innan det hela drog igång. Då var det de coola grejerna.
Ja, till och med dagen innan, för att den öppnar ju på måndag, men bara för press. Sen får vanligt folk komma på tisdag. Och det finns någon som har, jag kommer inte ihåg om det är Intel eller någon, som alltid kör en presskonferens på söndagen. Mm. Två dagar innan. Det är lite som att skjuta raketer nyår eller den 29, sådär. Ska vara först.
Förutom raketer så finns det något annat som brukar låta ganska mycket, Tommy. Det är ju du.
Ja, och nu är jag tillbaka efter en vecka i exil.
I extas. Vi har saknat dig.
Ja, jag har saknat dig med, grabbar. Jag håller ju på att fixa badrum här, va? Och är det slagborre njuder klockan 21.00 här i huset så inga barn kan sova, så kan inte heller jag sända. Det är skrivet nere bland budorden, tror jag. Men nu är det klart, nu är det färdigt. Det finns en väldigt upphetsande Instagram-bild på mig liggande i ett badkar. För den som är sugen och ser på sånt. Finns det på instagram.com/Tommy nu. Om man är sugen på det. Om den URL ens funkar. Men jag förutsätter det på något sätt.
Det är bara två håriga ben. Så att du ska ju inte hypa för mycket här.
Det är inte bara, kan jag säga. Har du sett de benen? Det är bara ben på Tommy.
Bara ben.
Ja,
och nästa vecka kommer lite till. Och så nästa vecka ännu lite till.
Det var för folk donerar. Kör en Patreon-grej eller en Kickstarter här.
Se att man jobbar sig neråt från knäna.
Igår såg jag faktiskt Ben Afflecks penis.
Bara en sån sak?
Ja, det är apropå penisar. Jag var bara sugen på att berätta det. Jag såg filmen Gone Girl. Nu är det lite film i showen här. Men det var... Kan det vara förra årets bästa film, faktiskt?
Är inte den gammal?
Ja, den släpptes, tror jag, i oktober i USA.
Ja, jag tänkte typ 5-6 år.
Oj då.
Med Ben Affleck.
Så, nej. Utan,
nej, det är den här Girl Gone Bad. Nej, vad fan heter den? Som, han har regisserat någon som heter
Gone Bad. Girls Gone Bad.
Vad heter den här, sa du? Gone Girl.
Jag får nog girl googla på Girls Gone Bad. Eller Girls Gone Wild kanske.
IMDb, Ben Affleck. Girl. Det måste väl räcka. Jersey Girl, Gone Girl. Gone Jersey Baby Girl. Gone var det jag tänkte på från 2007.
Inte den.
Mycket Gone och Baby och Girl här.
Jag kan gott och väl faktiskt rekommendera. Och varför jag nämnde Ben Afflecks penis, det är ju för att han kör en full frontal nudity i den här filmen utan special effects eller något sånt där. Utan det är hela härligheten om man är sugen på sånt.
Ja, det är det man får ta till när karriären är på väg.
Det är han, David Fincher, som är regissör. Och han tyckte att det blir råare och mer personligt om du kör full frontal och låter den slangen hänga ut. Så han är över det. Och så gjorde han det.
Nu vet vi och alla våra lyssnare mycket mer om Ben Afflecks penis än vi någonsin kommer
att göra. Än som är brukligt i en teknikshow, faktiskt.
Ja, for precis. A lifetime.
Livlinan där var i alla fall att se filmen Gone Girl. Det är en stark rekommendation från min sida. Om man gillar lite... Alltså, gillar man filmen som Seven och sånt där, det är inte så mycket Seven... Seven-vib finns. Men den är välskriven, välregisserad och väl skådespelad, den här filmen Gone Girl. Så det är en rekommendation från Podsemskis håll här.
Ja, Seven är ju alltid trevlig. Herregud, den var en bra film. Många år sedan jag såg den.
Första gången man såg den. Och så slutet där.
Det var också Fincher, va?
Ja.
Ja, ja, där, där har kopplingen till Gone Girl.
Ja, ja, där ser man.
Ja, vi har börjat då deraila redan innan vi har ens har kommit in på det vi ska tala om den här veckan. Innan vi börjar att plöja ämnen däremot så ska vi titta lite grann på förra veckans poll. Och du var ju inte med förra veckan, Tommy. Men vi tänkte att vi skulle ändå bjuda in dig så att du får svara på förra veckans poll lite grann i efterhand. Resultaten kommer här. Pollen som vi släppte, där ställde vi frågan, maskar du på jobbet? Och det var ju givetvis kopplat till ett ämne med en undersökning i frågan. De tre alternativen vi hade var absolut. Motsvarande 45% röstade på det, som sitter och maskar på jobbet. Absolut inte, 43%. Och tredje alternativet, jag jobbar inte, 12%. Om man till exempel är pensionär eller pluggar eller någonting annat. Tommy, sitter du och maskar på jobbet?
Alltså, nej, det gör jag verkligen inte. Utan, alltså, det förefaller sig ibland att jag finner mig i en situation där jag inte gör exakt det som är min arbetsuppgift. Men då ser jag det som självutveckling. Om jag sitter och småkodar lite på någonting annat på lunchen eller kanske tar en lite tid här, så är det ändå utveckling av mig som kodare och som producent av program egentligen. Så jag menar, att maska för mig, det är att jag sitter med fötterna i vädret och har sagt att jag håller på och skriver den här rapporten, och så gör jag inte det.
Nej, så sitter du Facebookar istället eller någonting annat?
Inte alls. Kan hamna i diskussioner med er till och från. Men det brukar kompenseras med att jag jobbar lite kvällar och sånt där. Så att nej, jag svarar nej faktiskt. Eller absolut inte, vilket är väldigt definitivt. Jag har säkert maskat flera gånger på jobbet. Sen är jag chef, Magnus. Så ska de maska på jobbet så är det fan med jag.
Det är det ju det.
Där ingår maska i tjänstebeskrivningen.
Nej, skämt och sidor. Så absolut inte valde jag. Men kanske mer... lite kanske. Men nej, inte mycket. Magnus, själv?
Jo, vi diskuterade detta som hastigast redan förra veckan. Och det finns ju ingen tid i världen, som jag sa, för mig att maska på jobbet. Det existerar ju inte.
Nej. Det är också en lösning, faktiskt. Ja. Att det finns ingen tid att maska. Då maskar man inte.
Nej, och det går till det här med att vara chef, va? Det hinns ju inte med. Och detsamma gällde väl för Jesper, vill jag minnas.
Ja, precis. Jag konstaterar väl bara kort och gott att vissa tider har man mer att göra, vissa har man mindre att göra. Och att det går jämnt upp, men skulle jag se... nej, jag maskar inte.
Nej.
Det har jag inte tid för. Jag är lite för rastlös för det där också. Men den som är intresserad av att fördjupa sig i mitt svar där kan lyssna på förra veckans avsnitt där vi bara råkade svara på pollen.
Ja, det blev så. Det blev så. Ja. Grabbar, vi har fått en massa feedback också från förra veckan.
Oj, 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 oj.
Herregud. Ni härliga lyssnare där ute som liksom sätter oss... Vi får den här lavetten komma farande över höger kind liksom bara. När vi säger galna saker, och det gör vi ju. Vi pratade, eller framförallt jag pratade, om att Sony lanserade en Walkman. En ny Walkman i den högre prisklassen på CES. Förra veckan. Och då sa jag lite slarvigt att de har dammat av det här gamla varumärket Walkman som har... visst, det har existerat på den gamla klassiska Walkman-tiden med kassettband. Och det har förvisso funnits i Sonys och Sony Ericssons mobiltelefoner. Men det är ju inte hela sanningen. För att Anno har mejlat in här och säger att... Sony har tillverkat MP3-spelare Walkmans under hela den tiden fram till idag, och de säljer bra.
Vad definitionen av bra är, det hur bra säljer en MP3-spelare för 12-13 000 idag?
Ja, det är väl frågan då, med tanke på vad den nya skulle kosta, som låg där på 12 299 spänn. Så att har de sålt bra fram till nu, så är jag väldigt intresserad av att veta om de fortfarande kommer att sälja bra.
Jag måste bara peka på en liten rad i vi får ju tacka för feedbacken såklart, men jag tycker en mening i feedbacken här som följer: varianten ni tar upp är givetvis skräp med tanke på priset.
Jag hoppas ju helt
borde den inte vara allt annat än skräp om till det priset. Mitt problem är att det var ju inte förrän bara några timmar innan den här showen som jag till slut har kommit liksom till sans med att den här faktiskt kostar så mycket. För problemet är att den ser inte ut att kosta så mycket, och jag tyckte inte någon av copyn som pratar om alla funktioner säljer in den. Men jag kanske inte är målgruppen, helt enkelt.
Mm. Inte jag heller. Jag vet inte om jag var med förra veckan. Den känns sval här borta också. För mycket pengar för lite pryl.
Så fick vi faktiskt lite feedback på samma ämne via vårat forum på forum.array.se. Där startades en tråd från en användare som kallar sig för Slickslack. Och säger det att jag har under många år importerat bärbara high-res-spelare. Och säger det att de har sålts en hel del, mer än vad man kan tro. Men att smärtgränsen för många vad gäller pengar ligger runt 10 000. Men samtidigt så köper folk hörlurar i samma prisklass. Men som sagt, ska man leta bärbara hi-fi-spelare så tittar folk inte på Sony normalt sett, utan då går man på högre märken eller på högstatusmärken, hälsar Slickslack via forumet. Alltid trevligt med återkoppling.
Mm. Och som en sista liten grej så är det lyssnare Johan, och det är inte våran Johan utan en annan Johan som påpekar att vi också ibland blandar ihop procent och procentenheter. Det låter som matte A kanske, så vi får läsa på igen. Gå tillbaka till skolan. Nej, men det är slarv av oss. Det slinker ur.
Ibland går det lite fort, ja, helt enkelt.
Och det viktigaste är att jag tror att ni som lyssnar förstår 100% i alla fall vad vi menar och tänker. Och ibland så säger man ju bara fel. Jag är väl expert på att säga fel ord här och var. Och det får ni leva med. Det är en del av underhållningen, tycker jag.
Precis. Jag räddade faktiskt det lite grann förra veckan när Tommy. Vi fick ju feedback då också som sa det att vi säger lite slarvigt Svedala istället för Sverige. Och då sa jag att det är nog Tommy och jag där framförallt. Så att där får vi skärpa oss, du och jag.
Men då kom Epe med en wiki-boom, minns jag. Så att jag tycker att det går i full cirkel. Alla är nöjda på något vänster.
Vad härligt.
Det är det viktigaste.
Ska vi ta oss in på det som är show, eller?
Jag känner det. Du tror Jesper öppnar den här påsen med gott.
Jag tycker det. Du har mycket härligt att prata om, Jesper, va?
Ja, det är siffror och det är tabeller och topplistor och något som intresserar mig lite extra. Det är så att Flickr i helgen gick ut med lite data som de har gjort varje år. Med vilka kameror som används allra mest på sajtens, bilderna som laddas upp på sajten. Och innan vi tar 2014s siffror så kan jag bara snabbt kika igenom 2013. Topp 5 där. Första plats Canon, andra plats Nikon, tredje Apple, fjärde Sony och femte Samsung. Och till i år, eller till 2014 då, så har det skiftats lite i den här toppen. Canon ligger fortfarande etta. Apple har tagits upp till andra plats. Nikon tappat till tredje och Samsung har gått upp till fjärde och Sony ner till femte. Det är alltså samma fem bolag fast två stycken, eller fyra stycken har bytt plats med varann. Däremot, Canon har gått upp i andel. Apple har gått upp. Nikon har gått upp, Samsung har gått upp och Sony har gått upp. Så alla har ökat procentuellt, men vissa har ökat mer procentuellt än de andra. Jag ska inte ge mig in på hur många procentenheter de har gått upp här, men de här har helt enkelt plockat ifrån alla andra tillverkare och det är ändå ett antal procent. Som de har gått. I alla fall, de här fem leder i den här ligan och plockar helt enkelt massa poäng. Och om man bara snabbt sorterar ut mobiltoppen här, att vi gillar mobiler, kameror tycker vi om, men mobiler tycker vi lite extra mycket om, speciellt när vi bråkar om iOS och Android. Topp 10 där, så är de första fyra platserna iPhones, det är iPhone 5, 4S, 4 och 5C. Därefter så kommer jag på Samsung Galaxy S3, sen Samsung Galaxy S5 och på sjunde plats iPhone 6, åttonde plats iPad, den vanliga. Nionde plats HTC One och på tionde plats iPad Mini. Och här börjar det hända lite konstiga saker. För det här kanske jag skulle ha nämnt i början. Det här är rapporterat av alla stora nyhetsmagasin och hänvisar till Flickers rapport. Men jag kan inte hitta Flickers originalrapport någonstans. För det är en sak som är väldigt konstigt här. Det saknas iPhone 5S. Och jag finner det väldigt orimligt om de inte har gjort ett stort fel. Att inte 5S skulle vara med någonstans i toppen där. Och är det inte det så skulle den åtminstone kunna slå iPad Mini som en kamera. Det känns helt orimligt. Så vi ska nog ta det här lite med en nypa salt. Men å andra sidan, siffrorna förvånar väl inte så där fasligt mycket egentligen. Det är ju lite som vi har varit inne på tidigare. Mobilen är ju här för att stanna, speciellt som en portabel kamera att ta med sig. Men det är också tydligt med Canon som, om jag inte... nu har jag stängt ner fliken här, men jag tror att de ligger på lite drygt 13% på bara Canon-enheter. Och de är ju en av få tillverkare som faktiskt inte sysslar med mobiler, utan det är riktiga dedikerade kameror, både point and shoots och DSLR-kameror. Så det finns fortfarande en väldigt stor marknad för specifika kameror. Så, pojkar. Jag vill egentligen bara kolla. Är det någon som har någon fundering runt det här innan jag ställer lite frågor?
Nej, det är väl rätt solklart att inte bara flika in och säga det. Det är flickr.com/cameras, Jesper. Om du vill se källan. Man misstänker det är källan. För där kan du få usage och, i communityt och sånt där. Misstänker att det är den alla gått på.
Det, låt mig kika på det medan du svarar.
Mm. För jag har iPhone 5S väldigt högt naturligtvis i det hela. Nej, alltså jag, frågeställningen, jag vill egentligen berätta lite hur jag fotograferar. Så att, kör du på istället, Jeppe, om inte Magnus har någonting att flika in i den här med dina frågeställningar som du så fint och pedagogiskt har ställt upp där.
Nej, ingenting att flika in just. Nej.
Då går vi full circle här. Då frågar jag Tommy, hur fotar du då?
Nej, vad kul att du frågar. Inte alls egentligen, tyvärr. Det är jättesorgligt egentligen. Jag har två underbara små döttrar som borde fotograferas mer i högre upplösning. Men jag har inte intresset och kunskapen. Jag har inte alltså, huvudsakligen intresset. Alltså, det här med att skruva på rattar på kameran och försöka på och få någon aperture och ISO och sånt där. Det är lika intressant som bilmotorer i min värld. Jag vill bara ta en bra bild och då brukar det faktiskt vara mobilen som gör det bäst. Det är minst rattar och minst krångel. Och så synkas det upp till molnet och så bilden är ju faktiskt ganska okej ändå, tycker jag. Så det är mobiltelefonen hela vägen. Vi har köpt lite point and shoot-kameror till och från, jag och Helena här, för att, Helena är min fästmö, för att ta lite bilder när man är ute och reser och sånt där. Men vi tenderar att köra mobilerna mest ändå. Och det var därför jag var lite entusiastisk där över Magnus ämne för två veckor sedan med en riktig point and shoot mobilkamera. Där man alltså har med sig point and shoot-kameran som en kamera och sen så kan den synka upp bilderna till Google Plus eller vad man nu har för backup-tjänst. Det skulle vara lite spännande, men mobilen är det för min del, Jesper.
Då flyttar vi frågan till Magnus.
Ja, jag fotograferar nog huvudsakligen med min Canon DSLR-kamera faktiskt. Även om mobilen är ju den som alltid är med, men ska jag räkna antalet bilder så blir det ju definitivt mer med Canon-kameran. Så den är ju med på alla större event och så vidare.
Mm. Men fotar du inte så mycket under vardagen sådär generellt? Du bara jobbar? Du har inte fotomaska?
Ja, precis. Nej, men jag fotar. Jag lägger ut lite grann på Instagram sådär, men det är typ det jag gör. Jag kanske tar en 7-8 bilder i veckan med min mobil. Inte mer. Det tror jag inte.
Ja, du är också den jag har starkast minne av att om någon under ett event ska ha med sig en kamera så är det oftast du. Alltså en riktig systemkamera.
Ja, men det stämmer nog. Det stämmer nog. Och då bränner jag av en 600-700 bilder på en kväll utan problem.
Åh, fy fasen. Jag gör inte det, för jag vet hur tråkigt jag kommer att ha i Lightroom när jag sitter sen och ska bara välja. Man har 1100 bilder som är likadana. Alla är lika bra, säger vi. Det är svårt att välja.
Ja, det där känner jag igen. Och det är att det är klart att det är ju inte den roligaste biten, men när man väl är klar då är ju tillfredsställelsen total. När man liksom ser resultatet framför sig och liksom man kan peta undan de här 600 bilderna som inte blev tillräckligt bra och så har man 100 riktigt, riktigt vassa bilder.
Det är verkligen. Jag har tagit 47 bilder i januari hittills.
Med mobilen?
Ja. Alltså du tar så bild. Ja, men det är ju barnen, vet du. Åh, hon äter! Hon rör på sig! Men tar 4 månader som är så blir det ju väldigt mycket. Och något som är lite corny, men jag älskar mig själv för det, det är att jag filmar ju mycket barnen som man gör med mobiltelefonen. Och varje år de fyller år så klipper jag ihop en liten film till dem. Så får de 18 filmer när de fyller år med hela deras liv dokumenterat av pappa Tommy. Så det är en kvart ungefär. Sen har jag 2 barn nu, så jag vet inte om det förbi 7,5 minut per unge eller någonting. Ja, det är ett jävla jobb att göra detta.
Det blir snart en hel Blu-ray-skiva innan du är klar.
Så att, nej men jag tror att mina döttrar kommer uppskatta detta när de blir gamla sen att se den här filmen. Och så gör jag alltid roliga trailers i iMovie. Det är ju så enkelt, va, att göra. Så enkelt. Jag kan bjuda chatten på en här om de vill se en.
Ja, det får du göra. Jesper, du får väl svara själv också.
Ja, jag tänkte säga att jag ligger väl någonstans mitt emellan er och har inte riktigt bestämt mig åt vilket håll jag är på väg. Jag väntar ju fortfarande på ett bra program för att administrera program. Jag är inte nöjd med Lightroom och jag är inte nöjd med Aperture. Jag är inte nöjd med någonting. Jag låter som Johan när jag säger så. Men jag fotar väldigt mycket med mobilen, mycket mer än med systemkameran. Den står här och har ett fåtal objektiv och det blir jättebra när man har med den, men jag tar aldrig med den. Och det har jag nu löst genom att köpa mig en Micro Four Thirds kamera som jag lever i tron om att den ska få åka med i en väska framöver. Lite mer. Och jag tror att det där formatet passar mig lite bättre av rent portabla skäl, att den får plats i en väska. Och visst, jag har en jättefin väska till systemkameran, men jag skulle aldrig få för mig att slänga med den på axeln när jag går till jobbet sådär casual. Inte för att det händer så mycket på jobbet som jag behöver fota, men det är ändå skönt att kunna ha en kamera med sig. Det är just därför iPhone eller mobilkameran överlag är den som är populärast. För den är faktiskt med när det faktiskt händer någonting. Och då är min tanke att ta med en bra kamera när det händer någonting.
Vad var det för en kamera du hade köpt, sa du? Vad heter den?
Den heter något jättedumt. Den heter
tillverkare.
Olympus EM. Nej, ME. Det här är live-googling på...
Men det var ingen fullformatare egentligen vi talade om, utan det är något...
Nej, det är det inte.
Nej.
Den heter Olympus OM-D-E-M10.
Det var enkelt.
Och den faller väl in i kategorin likt Johans kamera, hipsterkamera, fast en instegsmodell.
Ja.
Sådär, ska se lite retroaktig ut på något vis. Och så skickade jag på en sån pancake-lins på den och även en 50 mm 1,4.
Då är du en happy puppy nu då.
Kan man säga.
Kände du att vi var nöjda? Eller hade du fler frågeställningar på ämnet, Jesper?
Nej, inte egentligen. Det var väl bara ett konstaterande om att vi alla i alla fall använder mobilen. Och jag vet inte, vi utgör väl någon sorts snitt av rubbet här. Men inte, vi är inte typiska för den stora massan riktigt. Det där är mobilen, eller det är vi ju egentligen här, för att det är ju faktiskt en salig blandning. Men man ser att alla går uppåt utav de här stora märkena.
Det var ju förvånansvärt lite Android-mobiler med på den topp 10-listan. Det var ju liksom, vad pratar vi, 7 Apple-enheter och 3 Android-enheter när det gällde mobilerna där. 2 Samsung och HTC One.
Jag vill lura på det lite också där. Jag tror att den långa svansen gör nog att det tas nog fler bilder på Android-telefoner än på iPhones. Men topplistan är som den ser ut. Det är inget att bråka om.
Nej, vi får böja oss där, Tommy.
Ja, sen är det ju så att det är först nu på senaste halvåret som faktiskt Android-mobiler börjar kunna mäta sig någorlunda med iPhonerna. De har alltid traditionellt varit mycket, mycket bättre på fototagning utan att bråka om det. Så att, det är skönt att det går till rätt håll i alla fall, även i våran lilla ankdam, kan jag tycka.
Precis. Du, Tommy, ska du ta oss vidare in på nästa ämne idag, eller?
Ja, det här är en riktig liten körtis, så att man kan göra sig själv en tjänst genom att gå till våra show notes och se på bilden från Arrays CDN som man ser vad jag pratar om. Jag ska bara jättesnabbt meddela det att den kinesiska sajten CN Beta, eller Chinese Beta, har kommit över en skärmdump från Spartan. Spartan, som alla minns, det är ju Microsoft reboot av Internet Explorer som ska ersätta också densamma i Windows 10. Enligt The Verge så kommer den här nya Spartan, eller IE för Windows 10 kan vi kalla den för, ha ett ljust och ett mörkt tema. Så har ni laddat upp picken på era skärmar, pojkar?
Ja, men.
Har vi snart gjort, ja.
Det är spartanskt. Och platt.
Den här bilden finns i show notes sen, förstår jag.
Ja, det är absolut, absolut. Det är platt, det är lite Chrome-inspirerat. Eller, det är väldigt lite Chrome rent generellt. Ja, det är jäkligt svårt att bedöma en app utifrån att se en screenshot. Men det ser lite spännande ut. Alltså, som jag sa, det är ju helt crazy basic om vi sitter här om 4 år med alla med IE på mackarna och tycker att jävlar vad fin Spartan är. Alltså, bästa webbläsaren ever, Jesper.
Mm. I dagsläget känns det ju inte rimligt, men man ska aldrig måla in sig ett sånt hörn att säga aldrig. Jag tycker det ser snyggt ut. Jag gillar ju Windows och Microsofts formspråk. Jag tittar mer på resten av den här skärmdumpen på Windows 10 i övrigt. Mörkt gränssnitt är avskalat som tusan. Jag tycker det är jäkligt snyggt.
Ja, men, och de här outline-ikonerna, att det bara är streck, att det liksom inte, att de har gått så långt ifrån den här skeuomorfismen i viss mån, men även också det som material design är med mycket, mycket färger och sådär. Det är väldigt platt, Magnus.
synnerligen platt. Jag vet inte om det tilltalar mig så mycket just detta. Jag är lite allergisk mot... Det påminner väldigt mycket om gränssnittet i Windows 8, tycker jag. Och det är väldigt mycket... Man utnyttjar väldigt mycket yta till ingenting, känner jag.
Lite som Skype.
Lite som Skype.
Skype är ju grymma på det.
Ja.
Usch, jag
med. Och det är andra sidan Microsoft som äger dem, så ja, det kanske
går igen.
Då.
Skype är... Jag är sparsamt, jag är sparsamt positiv, kan vi säga.
Alltså, ingen är gladare än jag, och det är lite repetition där från när jag hade ämnet förra gången. Och det är ju egentligen bara om Microsoft gör en ny webbläsare, en nytt initiativ, en liten PR-move, men framförallt är sjukt standardiserade i webbstandarder och verkligen följer dem till punkt och pricka, snabba iterationer på deras renderingsmotorer och faktiskt blir en riktigt kompetent webbläsare. För jag tror att vi som ett internet-community skulle verkligen kunna dra nytta av det, att vi slipper ha, jag vet inte hur många hundratals kronor, säkert miljoner vi har spenderat i vårat företag bara för att göra IE-kompatibilitet på våra sajter och andra produkter. Det hade varit skönt att kunna slippa det och faktiskt framåt veta att kör du IE så automat uppdateras du, eller renderingsmotorn automat uppdateras, och du kommer alltid ha senaste versionen av renderingen som följer V3s speckar till punkt och pricka. Det är en dröm, Jesper. Jag ser du glänser ögonen på dig.
Var det inte, men då har vi, det här har vi också pratat om, det var väl något halvår sedan, att Microsoft har gått ut med att de ska aktivt arbeta för det där.
Det måste de göra. Och jag menar, hittar de tillbaka till oss nördar och webbutvecklare och faktiskt vänder den här nedåtgående trenden, så finns det ju ingen anledning att de inte skulle kunna ta tillbaka marknadsandelar. Titta bara, jag lyssnade på någon gammal slashat här av någon anledning för ett tag sedan. Nej, det gjorde jag inte. Vi pratade om vilken webbläsare man använde i pollen. Och då använde vi alla Firefox i princip. Chrome fanns inte ens på kartan då egentligen. Och titta, jag har inte ens startat Firefox på över 2 år kanske. Så att jag är allt annat än en bunden till Chrome. Jag kan gott och väl tänka mig att köra lite IE-kärlek. Om den, som vi sa förra gången, om renderingen är lika bra som på Chrome och pluginstödet är som Firefox och Chrome också för den delen. Varför inte? Kör bara. Så det dummaste de kan göra är att släppa den bara för Windows. Hoppas de tänker utanför den lilla ankdammen och bara kör att ah, men det här är en webbläsare för internet, och internet är plattformslöst egentligen. Den ska funka på min mobiltelefon lika bra som den funkar på min Windows-tablet, som den funkar på min OS 10 eller Mac eller vad som helst. Men man kan drömma också. Vi får se.
Ja, det är lite intressant om de kommer att göra på det viset, med tanke på hur tätt integrerad IE har varit i OS-et nu ett antal år, ända sedan Windows 98 eller någonting, va?
Ja, det är sant. Men alltså, när Satya Nadella och hela nya fokuset på services och på cloud, så det finns ju ingen logik egentligen alls i att, för som jag sa, internet är ju plattformslöst. Du kan ju accessa internet från vilken enhet som helst egentligen. Och vi ser ju bara hur mycket mobilt tar över egentligen. Att IE eller Spartan eller vad du kommer att heta, eller en Microsoft webbläsare inte hittar in i Android-telefoner och iOS-telefoner. Det vore ju idiotiskt om de inte tänker, speciellt om de gör en reboot nu, att alla plattformar samtidigt autouppdaterande. Det kan bli bra. Jag vet inte.
Jag är helt med dig på det. Jag hoppas på det också. Alltså, den bästa plattformen, det är den som vi kommer att köra på sen. Sen om det står Microsoft eller om det står Google på den, det spelar mindre roll.
Det är helt irrelevant i min värld. Jag kan säkert anses vara en Android-fanboy, men jag skiter i vilket vad det är egentligen. Så länge det funkar och gör som jag vill, så är jag väldigt nöjd med allting. Det var en kortis egentligen, så jag är villig att släppa till Magnus för nästa ämne.
Trevligt. Då ska vi prata Facebook.
Gött.
Och så det här är alltså en dagsfärsk nyhet, därför att först ska vi dra lite backstory. Det finns en del av amerikanska justitiedepartementet som jobbar med försvunna personer och kallas för Amber. Står för America's Missing Broadcast Emergency Response, och vad de gör är att de skickar ut meddelanden om försvunna personer i olika medier för att få spridning på detta och få hjälp att hitta de här försvunna personerna, försvunna barn till exempel. Och Amber Alerts kallas ju den här typen av rapporter de skickar ut då. Och nu har Facebook ingått ett samarbete med en part som jag just nu har tabbat bort namnet på. Nej, de heter National Center for Missing and Exploited Children. Och tillsammans med den här organisationen så presenterar från och med idag Facebook så kallade Amber Alerts om försvunna barn i flödet för amerikanska Facebook-användare. Och det här är ju en, som jag ser det, en jättebra grej. Ett jättebra sätt att nå ut med information snabbt till personer i en geografisk närhet. För att de gör också en, givetvis en typ av radie, en selektering i geografisk radie för att trycka ut den här informationen i användarens flöde. Det blir lätt att ta till sig informationen. Det kan vara en bild på den här försvunna tjejen eller pojken och information om var barnet senast sågs eller hur bilen såg ut som personen i fråga blev kidnappad och ivägförd i till exempel. Och det är också lätt för användarna att dela den här informationen med sina vänner då i Facebook-flödet. Det här är ingenting som man kommer att pusha ut några notiser på till exempel i mobilen. Men Facebook meddelar att man kommer att presentera den här informationen i både den mobila appen och i desktop-upplevelsen av Facebook-flödet då. Man har räknat lite grann på det här och tror att man som användare i USA kommer att se 1-2 sådana här per år i den radie man befinner sig i då. Så det är alltså, det är inte frågan om någon typ av spam med den här typen av information. Sedan tidigare så har de här Amber Alerts funnits på ett antal andra media. Man har bland annat kunnat avbryta tv- och radiosändningar för att få ut informationen. Man har skickat ut textmeddelande via mobiloperatörer då som sms. Och man har även kunnat ta över digitala vägskyltar och presentera informationen där då. Men nu tar man alltså Facebook till hjälp, världens är väl synd att säga. Det finns väl något stort socialt nätverk i Kina också, men USAs största sociala nätverk till hjälp för att få ut den här informationen snabbt och till relevant grupp av personer i geografisk närhet av de här försvunna barnar och som kan riskera att fara illa på något sätt. Jättebra tycker jag, och alltså det är värt en applåd. Hur bra som helst.
Mycket bra. Det är jätteviktigt också. Sen så hade jag en kul anekdot här. När jag läste om Amber och nyheten så tänkte jag, vad är Amber för något? Så jag googlade på det och hamnade på Wikipedia-sidan. En Amber Alert or a Child Abduction Emergency. Jag läste A Child Abortion Emergency första gången. Och sen Child Abortion Alert System. Tänkte jag, va? Vad är det här för något? Men tänkte, är det en sån här jobbig högerpolitisk grej i USA med motadoption och sånt där, att man skulle kunna varna att någon är på väg att göra en abort? Men mycket riktigt då så är det bara en vanlig snedtittning från Tommys sida. Det är ju Child Abduction Alert System. Och sen det viktiga här i ämnet är ju att det är fantastiskt bra. Det här ersätter de gamla mjölkkartongerna och Missing Children-grejen. Och vilken sajt är inte bättre att göra det än faktiskt Facebook? Jag skulle inte förvåna mig ifall Google antingen har det eller implementera något liknande, den här labaren längst upp på alla sidor där du inloggar på Google. Där ska man också kunna ha att folk som bor i till exempel Göteborg får en liten notis bara att det här barnet saknas i ditt område. Hjälp. Samma Missing People är en organisation här i Sverige som har fått väldigt mycket massmedial uppmärksamhet för att de faktiskt ställer upp med frivilliga som försöker hitta både barn och vuxna och som ger bort sig själva ibland. Och speciellt barn som inte är förmögna att skydda sig själva eller förstå vad de har gjort ens. De kan ju i sin lek passa på att springa iväg och hamna i en skog och inte riktigt veta var de är någonstans. Man behöver hjälp och hjälpa varandra att hitta de barnen. Så stort, stort tack till Facebook för detta. Kanske kommer till Sverige också. Vi har inte den kulturen riktigt med
att hjälpa barn.
Jag försökte hitta någon typ av motsvarighet som är kopplad till svenska rättsväsendet, men det är ju polisen förvisso då som går ut med de här vad heter det?
Efterlysningarna
då på försvunna personer. Men de som för vidare detta till massorna, det är ju media och till viss del folk som lägger ut efterlysningar på sociala medier. Förvisso. Men det finns liksom ingen samlande kraft kring det här. Förutom då Missing People som du nämnde, Tommy. Men som sagt, de har ju inget stöd i uppåt, om man säger.
Nej, det kanske finns, men säg så här, vi borde veta om att det fanns, om det finns ett system, för att det är så pass viktigt att man borde vara en del av detta. Kan kanske vara en webbtjänst idé till någon där ute som vill skapa den här tjänsten, för menar, man kan ta hjälp av Facebook-profiler och annat. Nog om det. Jeppe, tack så mycket. Är du sugen, Jeppe, på att kommentera?
Nej, jag håller med er båda två om allting utom abort eller fel i läsningen.
Ja, nej. Det var jävla dum faktiskt.
Ja, det får stå för dig, Tommy. Mm. Alla kan läsa fel ibland.
Ska du fortsätta andas lite med en forumtråd, Magnus, kanske?
Ja, det kan vi göra. Herregud. Och det här är ju lite roligt. Det är ju alltid oftast jag som plockar fram veckans forumtråd. Och när vi hade våran årsshow så spydde jag ganska mycket galla över Spotify Connect som tjänst. Spotify Connect är alltså när du trycker på, när du startar Spotify på din mobil, klickar på en liten ikon och så börjar du streama musiken till en hemmastereo till exempel då, som tar över streamen. Lite grann tänk Chromecast kan man säga, fast Spotifys egen teknik. Och jag sa att det här funkar riktigt jäkla uselt. Så det var sämst 2014 för min del. Spotify, jättebra. Tjänsten var inte så speciellt bra implementerad, tyckte jag. Jag har fått mothugg här i forumet. Och då är det användaren, nu får ni ursäkta uttalet här, Frulvolaya, som tycker att nu tycker jag att du har trampat lite för hårt på Spotify Connect. Det funkar ypperligt. Och det är förmodligen, det kan ju vara undertecknad som har problem med nätet till exempel, inte mitt lokala nätverk. Det är ingenting jag har kunnat påvisa, utan jag tycker bara att det funkar riktigt crap. Men jag skulle gärna vilja att ni som lyssnar kommer med era synpunkter på hur Spotify Connect fungerar. Och det vill jag att ni gör i veckans forumtråd. Den heter Spotify Connect. Oförskämt mycket kritik finns i kategorin allmänt övrigt. Så in och tyck till om hur det funkar för er. Det kanske bara är jag som har ett riktigt lusigt nät hemma. Och då får jag ju skärpa mig och kamma mig och rätta mig till nästa år. Men är det inte så vill jag gärna veta det. Det var allt.
Slut på meddelandet från Jonas. Ja, det blir lite specifikt, men det är bra ibland. Det ska vara specifikt även i forumet. Vad är det nu, Magnus? Det är mer Spotify.
Mer Spotify.
Ja.
Ja, men det är det ju. Ja.
God morgon.
Ja, förlåt. Jag fortsätter egentligen på temat som jag började på när jag pratade om Flickr här. Listor och siffror snarare. Och det är så att Spotify har delat med sig av lite siffror från året som har gått här. Och de har precis passerat 15 miljoner betalande användare. Och det är utav totalt 60 miljoner användare. Med andra ord, var fjärde Spotify-användare betalar numera för tjänsten. Och jag är lite osäker på exakt vad som ingår i gratis- och premiumplanen numera. Men jag vill minnas att mobilfunktionaliteten fortfarande, i alla fall obegränsad mobilfunktionalitet, är en av de stora selling pointsen för premiumkontot. Jag tror också att det finns någon tidsbegränsning här. Det kanske någon i chatten kan hjälpa mig med under ämnets gång. Men utav de här siffrorna så kan man också notera att utav de här 15 miljoner betalande kunderna så är 5 miljoner tillkomna bara de senaste 6 månaderna. Det är en ganska så schysst ökning för den här tjänsten, och det är ju ganska tydligt att det går som tåget för Spotify. Man kan dra en, ja, det är inte en jätteklockren jämförelse, men det visar ändå på en sorts trend. Det är Wall Street Journal, de har via källor inom Apple fått reda på att iTunes under 2014 tappat 14%.
Och det är iTunes, eller låtförsäljningen, inte deras cloud-lösningar, va? Och streaming.
Ja, de har ju bara försäljning.
Men har inte de någon... Okej, vi kan ta det sen.
Ja, de har ju en artist radio alla Pandora, men ingen streamingtjänst än. Det är ju det de ryktas släppa i och med att Beats streamingtjänst. Men den har en bit kvar, om jag har förstått det rätt. Beats, när de köpt upp...
Han är från Göteborg.
Ibland har man tur. Nej, men jag har för mig att Beats musikstreamingtjänst låg väl på sådär 100 000 användare lagom till Apple köpt upp dem. Kommer ju förmodligen öka markant om Apple gör någonting av det. Men får se vad Apple kan hitta på där. Men i alla fall, Spotify har ju ett bra grepp om den här marknaden, och det finns ju gott om andra liknande tjänster som konkurrerar. Och det visar ju ändå att streaming som en sorts konsumtionsmodell fungerar, åtminstone från konsumenters håll. Vi är villiga att haka på det här tåget i snabbare takt än någonsin tidigare. Och som jag la upp lite snyggt för mig själv här, att det har vi liksom fler potentiella användare, så kommer det att komma fler tjänster. Vi har Audio, vi har Deezer, Spotify och så vidare. Och ju fler tjänster vi har, desto bättre konkurrens, lite bättre tjänster och kanske även lite prispress. Who knows? Och det är ju bara 2 tummar upp på det för er som kollar video. 2. Fick jag med båda? Nej, 1, 2 tummar. Men inte så mycket att säga där. Bara kul att se att det går bra för min plattform of choice för musikstreaming.
Verkligen inte. Och, men, ja, nej, Magnus, vill du kommentera lite?
Ja, alltså, du pratar prispress där, Jesper.
Amen.
Då pratar du prispress som i lägre vad heter det, abonnemangsavgift för streama musik, eller?
Inte nödvändigtvis.
Eller vad avsåg du? För att jag är på det omvända. Jag vill gärna betala mer.
Ja, men det vill ju jag också. Men jag tror att vill vi få med fler kunder, så kanske speciellt när olika tjänster dyker upp, så är pris ett stort argument för att locka till sig kunder.
Ja, så är det ju självklart.
Och det kan man ju lösa genom att antingen ha färre tjänster, ha en mer begränsad abonnemang av något slag för att kunna få ner priset till en nivå som man själv gillar. Modell, bredband, olika hastigheter eller något liknande. Att du kan streama 500 låtar eller du kan streama 5000 låtar eller obegränsat. Jag vet inte. Det där är upp till tjänsten att avgöra. Men så länge det finns konkurrens så kommer alltid pris vara en faktor att ta hänsyn till.
Det är självklart. Jag känns som att ibland skulle man vilja ha någon typ av sån här donation-funktion som man skulle kunna slänga på. Typ som du köper en Android-app så kan du köpa den, eller du får den gratis, men du får gärna köpa en donate-variant om du vill stödja utvecklaren. Och vill jag stödja artisten, så visst, jag köper ju lite skivor som jag numera kan bränna på min externt köpta Superdrive, men det är en helt annan sak. Men man vill ju gärna kunna liksom skicka 200 spänn till Spotify och så se till att fasen lite mer går till artisten istället.
En donationsknapp vid varje artistnamn.
Det vore något.
Så man kan punktdonera de månaderna man lyssnar extra mycket på något. Ja, jag vet inte, jag tänker högt,
peng där,
Daniel
kanske.
Ek. Det är bara att lyssna och göra. Du kan sätta en donationsknapp bredvid mitt artistnamn. Vi börjar där.
Och testa, ska du testa lite. Nej, men det är ingen dum idé. Det finns ju flera sådana projekt som har hållit på ett tag. Problemet är väl hur pengarna ska hamna hos artisten. Men i och med att det är skivbolagen som lägger upp musiken på Spotify, det är ju inte artisterna själva. För det är väl så, Jeppe, att man får inte lägga upp artist eller musik hur som helst, utan det ska vara ett skivbolag som lägger upp dem, va?
Nej, du behöver inte ha ett skivbolag, men du kan inte som artist gå in på upload.spotify.com och välja MP3-er och ladda upp. Så funkar det inte, utan du måste gå via, jag vet inte vad de kallar sig, TuneCore är ett sånt exempel. Jag har använt dem vid lite olika, vad kallar de det? De kallar det för en digital distribution. En distributör som låter dig som osignad, kan vi säga, ladda upp via deras konto, och då sköter de hela administrationen utav, se till att du får ett sånt där speciellt barcode man ska få för sin musik, och prissättning, albumomslag och rättighetsinformation och sånt.
Ja, just det, men det finns en proxy i alla fall, och samma proxy kommer ju ta emot pengarna som kommer från Spotify och sen ska dela ut dem bakåt åt artisterna. Så jag är lite rädd för att även med en donationsknapp, om inte den går direkt till artisten eller artisternas eller gruppens donationskonto på PayPal, så kommer de pengar aldrig hamna på rätt ställe ändå.
Nej, men vi kan ju skippa donationsknapp om vi bara lägger mitt kontonummer vid varje artist, så ska jag se till att omdistribuera. As I see fit.
För det fanns ju ett projekt, vill jag minnas, eller någon sajt där artister kunde gå upp och signa upp sig och säga att det här är mitt donationskonto, vill du donera till mig eller supporta mig, så går in och så lägger du in pengar här. Och sen att kickstarta skivor och album och allt möjligt är väldigt vanligt idag för artister, så att det finns sätt att ge pengar till sina artister, tror jag. Speciellt om det är mindre band också, typ hårdrocksband och sånt där, eller DJs och sånt där. Kanske om man vill sponsra Metallica eller liknande, så är det inte lika lätt kanske att göra.
Nej, kanske inte.
Apropå pris då.
Åh. Har du något om det eller?
Jag försökte göra den övergången här en bra stund och hoppas på att du skulle nämna pris i slutet. Men jag gav mig själv en lobb här. Det är ju så att Sverige, eller EU faktiskt, EU-reglerna har ju ändrats runt momsen. Som drabbar mig och Jesper som egenföretagare. Mig väldigt negativt. Jag får jobba som fan med detta nu. Eller betala mer pengar till min ekonomidam, som jag kallar den för att styra upp all moms fram och tillbaka. Det handlar mycket inom EU och utanför EU. Men i samband med detta då, så har faktiskt Apple valt att höja priserna, eller baspriserna, på alla iPhone-appar eller iOS-appar, alla appar så att säga. Så appar som tidigare såg ut som kostade 7 kronor kommer nu kosta 9 kronor, 29% ökning, procentenheters ökning, 29 procenttecken i ökning. Sen 15 kronors appar kostar nu 19, 22 kronors appar kostar 29, 28 kronor 39 kronor och 49 kronors appar kostar 69 kronor, och det är upp till nästan 41% där i ökning i kostnader. Man tror även, eller Ray.se tror även, att en ovanligt stark dollar mot både euro och svenska kronan kan spela in här. Det ska väl säga, vet jag inte riktigt hur det ligger till där. Men prishöjning där, jag har inte sett något liknande på Android-sidan här, Magnus. Har du sett det eller?
Nej, det har jag faktiskt inte sett. Jag har letat lite igen sen den här nyheten dök upp på Array. Tänkte att nu är det dags att börja hamstrappar här. Men,
för de där 3 kronorna extra. Ja, det är bra.
Precis va. Precis. Jag får inte dra av någon moms, vet du.
Nej.
Nej, det är dyrt för mig. Men jag hade bara en fråga för detta, Tommy. Mm. Gäller detta bara mobilappar?
Nej, appar.
Appar. Förstod jag det som. Det gäller även Mac App Store och Steam och Origin och alla såna här digitala distributionssätt för appar.
Jag kan inte svara för Origin eller för Steam, men för Apples del så lär de nog göra det med tanke på att de lär väl höja across the board. Jeppe, du som lever i den här miljön, har du sett några prisincreasements på App Store till exempel?
Ja, det har jag gjort. Och jag ser både gamla, nu vet jag inte, nu är det några dagar sedan jag kollade. När nyheten dök upp så tog jag en titt i, jag kan ju inte kolla på appen jag köpt, där står ju liksom bara hämta eller starta eller öppna. Men jag kollade topplistan och där hittade jag både gamla och nya priser om vartannat. Så jag tror att de håller på att slå över, jag vet inte, i batchar eller något sånt. Däremot har jag inte kollat i App Store, Mac App Store, som heter App Store egentligen när jag tittar efter här. Men det är väl ingen som handlar där ändå, så jag vet inte riktigt vad priserna ska ha legat på.
Nej, men jag kikade i Mac App Store och kan inte se att, jo, jädrar i mig. Logic till exempel, låg inte den på 13,95? Nu ligger den på 18,95 idag.
Jag höjer den där också.
Det är 500 spänn upp.
Ja, det är en liten ökning.
Ja, ni hörde det här först.
Breaking news. Nej, alltså
30% ökning.
Så det här, jag kan inte så mycket om ekonomi rent generellt, men jag förstår inte riktigt hur man motiverar ökningen faktiskt. Jag menar, momsen betalas väl ändå i slutändan på rätt sätt, så varför skulle man behöva öka priset för slutkonsument? Är det för momshantering då, eller? Jeppe, jag kollar på dig.
Ja, det här med moms och Europa. Jag kan inte alla detaljer här, och det är väl sånt här vi får feedback på efter jag har ändå gjort ett försök. Men inom EU så kan du ju flytta momsansvaret till köparen. Jag vet inte om du har provat att köpa till exempel något digital produkt inom EU. Så kan man uppge sitt VAT-nummer, så får du det utan moms redan när du köper. Du löser de momsbiten hos sig. Och jag tror det är något sånt här att nu har det flyttats tillbaka, så att nu måste du betala in momsen härifrån. Och att det därför är det helt enkelt inklusive momspris istället för exklusive moms. Mm. I kombination med att dollarn faktiskt har gått upp redigt mycket senaste året.
8 står den nu, eller stod i alla fall.
Det är en kraftig ökning. Mm.
Så att, ja, det drabbar ju oss som ska till USA snart, eller mig i alla fall. Men så är det. Jag har en 100 dollars sedel liggande någonstans, om inte minns fel. Vad blir det? 1000.
Fan, då har du gått plus.
Ja, jag säger ju det. Den var ju bara värd 600 spänn när jag köpte den. Nu är den värd 800 spänn. Jag skattar hela vägen till banken, hörni, ungdomar. Så att, det finns väl folk som handlar i valutor, va? Det måste vara väldigt lukrativt egentligen. Man köper...
Oh, ja.
För jag menar, när de var nere i 6 och så köper du 1 miljon för 6, ja det blir 6 miljoner då, så kan du nu casha ut 8 miljoner istället. Det är 2 miljoner i vinst, det är en bra ökning. Det är många procentenheter det, kan jag säga.
Fanns ju någon scam på nätet för sådär 10 år sedan att du... Oh, nu kommer jag inte ihåg om det var zimbabwianska pengar du kunde köpa. Det var sån här extrem inflation. Du kunde köpa en miljondollarsedel eller miljarddollarsedel för 1000 spänn. Och så kunde man bunkra upp de här tills dagen de kom ur sin extrema ekonomiska kris. Och så skulle de vara värda de här miljarderna. Men läste man på lite, så det är inte så det funkar. Liksom. När de hade fått systemet på fötter igen så hade de bytt valutan, tryckt om och så vidare. Men ja, det går att skamma på det mesta.
Ja, det gör ju tyvärr det.
Men... sen kanske man inte ska, istället för att köpa aktier, ställas utanför Forex, gå fram till kassan 8 på morgonen, köpa lite dollar man tror på och sen sälja på eftermiddagen. Det kommer du inte göra någon vinst på någonsin. Du måste nå upp i lite större skala.
Jag tror med det. Och det är väl mest det är väl automatiserat också, kan jag tänka mig. Så att där har ni för dagens ekonominytt i alla fall här från våran sida. Tror du det var Magnus, va?
Ja då, det stämmer det. Jag tänkte ta en liten... Det har kommit lite ny information kring ett ämne som vi faktiskt talade om förra veckan. Det var Jespers ämne, vill jag minnas. Netflix. Vi rapporterade att Netflix hade börjat att ge sig på VPN-tjänster för att alltså, användare som sitter i ett land via en VPN-tjänst för att komma åt Netflix-material för till exempel amerikanska marknaden. Och då hade flera såna här VPN-tjänster blivit utestängda, rapporterade vi för en vecka sedan. Och Netflix fick skulden för detta, för att nu börjar de dra åt skruvarna här och vill roffa åt sig pengar. Och det är givetvis de här media, vad heter det, rättighetsinnehavarna som står längst bak och gnuggar händerna hela vägen till banken. Men Netflix har en kille som är Chief Product Officer, ja, han är väl produktchef, kan vi väl kalla honom. Han heter i vilket fall Neil Hunt, och han var på CES-mässan i Las Vegas i veckan. Och där berättade han att så är inte fallet. Vi blockerar inte medvetet någon VPN-tjänst och vi har inte heller planer på att göra något sådant ordagrant. Fast på engelska då. Folk som använder VPN-tjänster för att nå våran tjänst kommer att kunna fortsätta göra detta. Precis som tidigare. Dock så är det ju så att användandet av VPN-tjänster för att nå Netflix är ju lite av en gråzon egentligen, som vi har diskuterat i tidigare avsnitt. Då man faktiskt bryter mot användarvillkoren som du har godkänt genom att du använder Netflix. Det finns folk som gör det. Och för att komma åt det här innehållet då, som du till exempel inte ser i Sverige eller i Australien eller var 17 du nu sitter. Den här gången, eller vi ska säga så här, att Netflix har tvingats att blockera sedan tidigare VPN-tjänster av sina rättighetsinnehavare då, för att få lov att sända vissa tv-serier och filmer. Och det har man gjort sedan länge. Men den här händelsen då som inträffade förra helgen, där ett antal tjänster blev blockade, det trodde Neil Hunt hade att göra med att man hade släppt en uppdatering till backenden på sin Netflix Android-app och för att lösa ett DNS-problem, förklarade han. Eventuellt kan detta olyckligt ha blockat ut VPN-accessen. Och det skulle i så fall ha varit tillfälligt. Han hävdar i alla fall bestämt att vi tänker inte ändra våran policy kring det här. Den är samma som den alltid har varit. Nu är policy inte riktigt samma sak som att användarvillkoren faktiskt förbjuder detta. Men de har varit lite slappa kring det här, hävdar. Ja, kan vi väl läsa mellan raderna, och de har inte för avsikt att göra någonting åt det. De är väl ändå glada för att de får in lite pengar för folk som faktiskt sitter i länder som inte når tjänsten men som når den via VPN. Tommy, har du är sån här VPN-guru?
Ja, nej, verkligen inte. VPN är inte min grej. Det går bara sakta på VPN när jag kommer fram till. Det är meningslöst.
Ja, det gör det, va?
Ja,
ja. Ja, nu påstår jag inte att på något vis att du använder VPN från några Netflix-tjänster. Det är absolut inte det jag säger. Men,
det är Johans
vän. Johan har inneboende. Inneboende där,
ja. Ja, just det. Ja, just det.
Har du någonting berättat om
det,
eller?
Nej, det första var väldigt lite tekniskt där. Om inte jag minns helt fel så läste jag en artikel om det här med DNS-problemen. Och det var att de tvingade Netflix DNS-anrop att göras via 8.8.8.8. till lika Googles DNS. Istället för att fråga din lokala DNS. Och ett litet hack man kunde göra förr i tiden i alla fall. Det var att man sa att när du ska gå till streaming.netflix.com så böt man i sin egen DNS att streaming.netflix.com är istället den här IP-adressen och den här VPN-nätverket eller vad det nu kunde vara. Så genom att tvinga den att gå via Googles publika DNS så kunde de hoppa man över då det steget där. Men om han hävdar att det var olyckligtvis eller vad det nu, hur du olyckligtvis ja, kan ha påverkat det, så jag vet inte om det var så medvetet. Sen så var det lite rörigt formulerat här. Att använda VPN-tjänster för att nå material är en gråzon. Det bryter mot användarvillkoren. Vilket gör att de har svartlistat ett antal VPN-tjänster. Eller?
Ja, det har de gjort. Men det har de också haft svartlistat sedan väldigt lång tid tillbaks.
Men han säger,
kunnat utläsa.
I meningen ovan, vi blockerar inte medvetet någon VPN-tjänst och har inga planer att göra så.
Nej, förlåt. Jag syftade på händelsen förra veckan. Där blockerade de inte medvetet någon VPN-tjänst.
Ja, okay.
Utan de har en blockering som har legat länge på ett antal sådana tjänster. Men de har inte för avsikt att göra några ytterligare blockeringar.
Ja, okej. Okay, då är jag med. Bra att vi klargjorde detta. Och sen också en liten grej här med att feedback-mailen fladdrar ut till och från. Ni sa förra veckan att CES står för Consumer Electronics Show.
Ja.
Det gör den inte.
Gör inte det?
Sen några år tillbaka så står CES för ingenting. CES är ett ord och de är väldigt noggranna med att påpeka det för all press som är där. Att CES står inte för Consumer Electronics Show. Det står CES är ett ord som vilken annan ord som helst.
Alltså ni hör ju, ni behöver inte skicka in feedback. Tommy löser ju, jag får ju lavetten komma farande nu från vänster alltså.
Det är ju skönt att en kompis lägger lavetten. En okänd Magnus, tycker du inte det?
Jo. Ja, jag vet inte. Vi är alla vänner här.
Vi var alla vänner här.
men det är bra, rätt ska vara rätt.
Ja, det ändå hade ordet här. Men alltså, och sen också, ni pratade mycket om detta förra veckan med VPN-tjänster och allting. Det är surt om jag ska tycka min åsikt att man behöver göra så här. Men jag kan också förstå varför det är så. Var du nöjd, Magnus? Eller var det något mer du ville flika in?
Nej, jag är jättenöjd, så ta oss vidare där, Tommy.
Du gör detta. Till ett ämne som egentligen Johan skulle haft, men han har ju tyvärr fått förhinder att hinna hit idag. Och det är att Google tappar sökandelar, och då pratar vi då USA med de här siffrorna. Google har faktiskt tappat från i december förra året, det vill säga 2013. Okej, i december för två år sedan, 2013, så hade Goggan 79,3% av all amerikansk, misstänker jag, sökvolym. Förra året, eller i fjol, samma datum på tid, så hade de 75,2%. Har gått ner ganska mycket. Ursäkta mig. Misstanken med det här är ju då att Google har ju tappat Firefox till Yahoo. Firefox har ju en förvald sökmotor när du startar Firefox som många inte bryr sig om att ändra. Och den sökmotorn har ju varit Google. Och i mångt och mycket, om inte jag missförstår allting, så har ju faktiskt Google genom den här dealen finansierat Mozilla helt och hållet. Alltså egentligen all inkomst Mozilla hade var från den här dealen. Men nu har Yahoo smugit upp och sagt att men här har ni en större säck med pengar. Snälla Mozilla, använd istället då Yahoo som i grund och botten är Bing. För Yahoo handlar nog bara om branding. Att man Yahoo söker när man använder Firefox. Så man misstänker då att man uppskattningsvis enligt StatCounter så står Firefox för ungefär 12% av allt internetanvändare. Misstänker fortfarande i USA då under december. Så att tappa den här dealen för Google är ju ganska omfattande. De tappar ju 12% över en natt egentligen. Nej, det gör de ju inte. Alla gamla Firefox-installationer kommer fortfarande köra på Google. Men de kommer tappa successivt här mer och mer. Yahoo, om jag ändå pratar om sökmotorstatistik här, har faktiskt växt från hela 7,4% upp till 10,4%. Någon sa för länge sedan att 1% av sökvolymen är värd flera miljarder dollar. Så kan jag förstå att de här siffrorna är viktiga för dem att växa då i sökmotorväg. Nu ligger vi lite tajt med tid här, så vi får ta den här som en liten kortis. Jag tror att, finns det någon fråga i gruppen så kan vi ta den nu.
Jag har en liten fråga.
Oh.
du sa, rätta mig om jag hörde fel, men sa inte du att Yahoo är Bing?
Jajamän.
Kan du utveckla det?
Microsoft köpte en deal med Yahoo för några år sedan där all sökmotor funktion egentligen levereras av Bing. Men Yahoo brandar ovanpå den sökmotorn. Så att det är samma sökmotor, alltså du får samma resultat i Bing som du får i Yahoo, fast hos Yahoo så får du det Yahoo med Yahoo-annonser runt, kan man väl säga.
Ah, då har jag lärt mig någonting nytt idag.
Yahoo la ju ner hela sin sökmotorinitiativ för ett par år sedan och istället i partnerskap med Microsoft. Så det här är ju väldigt lukrativt även för Microsoft som helt plötsligt får massa mycket mer användning även i sin lilla Bing-motor. Som jag hör från olika poddar som jag lyssnar på att fler och fler faktiskt bingar istället för googlar saker. De upplever att Google är inte gamat, men det blir väldigt, väldigt smutsigt på Google. Prova att söka på download Chrome till exempel och hamna på rätt sajt. Klart, nu kommer Google först i och för sig, men det är väldigt smutsigt runt omkring om man säger som är pcdownloadforall.com och sånt där. Det är läskigt. Var det inte någon, hade vi inte något ämne som inte kom med här, Jeppe? Eller var det någon annan jag pratade med dig om? Det var nog en kollega.
Ja, det var nog inte med.
Det var någon som... någon som gjorde en forskningsgrej där den laddade ner topp 10 på download.com.
Ja, det var ju Johans andra ämne.
Ja, det var det, va? Just det. Ja, för mig så den switchade förbi, men det togs bort av mig för övrigt. Ja, det var en kortis, det var lite statistik, som gillar vi, och jag lämnar med varm hand över till Magnus Jonasson.
Tack snälla. Ja. Du, då ska vi rikta blickarna återigen mot Facebook faktiskt. Jag inser att jag har fått två Facebook-ämnen idag. Men det gör inte så mycket, för det här är ett lite roligt ämne ändå. Det är nämligen forskare vid de båda universiteten Cambridge och Stanford som har skapat ett datorprogram som man ska använda för att analysera och lära känna Facebook-användare på, baserat på enbart vad de har klickat gilla på. Och då man ställer sig själva inför en utmaning att nu ska vi se om vi kan skapa ett datorprogram som kan tala om för dig, Tommy, hur du är som person bara genom att titta på vad har du klickat gilla på för grejer. Gillar du tatueringar, Tommy? Ja, då dricker du förmodligen alkohol.
Ja, det är säkerligen en koppling där.
Så kan det vara. Och de gjorde en test då på 85 000 personer som fick genomgå det här testet. Och det gick till så att varje person fick svara på ett personlighetstest. Därpå lät man vänner och släktingar till de här försökspersonerna svara på ett liknande test för att kunna bedöma hur försökspersonerna är som personer. Baserat på det resultatet som man bara stoppade åt sidan så gick man igenom de här 85 000 personernas likes. Och snittet på antalet likes per person var 227 likes. Och utifrån så lite som 70 likes för en person så kunde det här datorprogrammet då bedöma hur personen var på ett bättre sätt än vad en nära vän till en av de här försökspersonerna kände till om personen i fråga. Gick man upp till 150 likes så kunde det här programmet mer om dig som person, Tommy, än vad din mamma eller pappa kan. Lite skrämmande, på bara 150 likes. Och kom man upp till snittet på 227 likes per person så kunde det här programmet de skapade på Cambridge mer än någon annan i din omgivning, med ett enda undantag. Din äkta make eller maka. Där kunde de inte rå på kunskapsnivån om dig som person. Och liten kul grej bara. Det går att genomföra det här testet själv om man skulle vilja. Vi slänger med en länk till Cambridge hemsida och det här aktuella testet. Alltså det är lite kul. Men frågan är egentligen hur mycket, alltså vad ligger det för typ av fakta bakom det här? Jag läste någonting om att De drog färdiga slutsatser om att, precis som jag sa inledningsvis här, att gillar du tatueringar, då dricker du förmodligen alkohol. Så där hade de en färdig koppling för det. Så har du varit inne och likat tatueringar på Facebook, ja då är du förmodligen ute och partar lite grann kanske. Gillar du sån här pommes frites, ja då är du intelligent. Den typen av helt wild and crazy gissningar. Men som sagt, de har lyckats få fram en modell som faktiskt kan lära känna dig som person på ganska få likes. Så håll i era likes och så kanske ni inte blir klassade som vettvillingar och ja, odågor. En liten kortis.
Vill ni veta vad de tycker om mig?
Mm.
De tror att jag är 26 år gammal, 11% kvinna, 7% gay, 54% icke-religiös. Jag höftar lite. Det gör den.
Stämmer ju helt och hållet.
Ja, jag känner mig ändå 7% gay. Det är
lite gay,
men mer kvinna än gay. Ja, lite konstigt.
Det
känns, ja, men jag kanske inte har sådär fasligt många likes heller.
Nej, jag tänker, du trycker väl på like på ganska mycket saker?
Jag, nej.
Gör du inte det?
Nej, onöjd. Nej, alltså jag antar att det är likes av sidor och så vidare.
Ja, inte, det är inte bara likes av kommentarer, inlägg, kan jag tänka.
Nej, då är jag väldigt, väldigt sparsam.
Ja. Du är en dålig testperson där. Tommy, du kanske är bättre. Sprider dina likes mycket.
Sorry, it looks like you don't have enough sufficient number of Facebook likes for us to generate an accurate enough prediction. Så nej, det ska jag inte säga till. Men jag är lite nyfiken på faktiskt, alltså är detta likes på saker som, alltså jag gillar Coca-Cola till exempel, mer än jag gillar det här inlägget, om ni förstår skillnaden.
Alltså jag uppfattar det som att det måste ju helt och hållet basera sig på att du gillar sidor, artister, företeelser,
filmer,
ja, böcker, ja, allt sånt här, snarare än att du gillar att du klickar like på en bild på någons barn som de har lagt upp, eller att jag har köpt en ny Moto 360.
Ah, okej. Okay. Ja, men då är vi på samma spår där. Låter som ett horoskop, man ska vara emot det.
Ja, det är ett horoskop från Cambridge och Stanford, vilket kanske är lite mer tyngd, men spännande är det likväl.
Tycker jag absolut, absolut.
Mm. Ja, det var väl allt vi hade för på ämnesfronten idag, vill jag säga. Vi har väl en veckans poll också, Jesper, va?
Det har vi.
Mm.
Den kan jag ta riva av.
Gör det.
Vi har ju hållit på så länge nu att nu känns det helt okej att återanvända gamla pollar. Speciellt när det har hänt mycket, det har gått lång tid och det är inom ett område som det rör lite på sig. Och därför använder vi en poll från 2011 där vi ställde frågan precis likadant. Vad använder du huvudsakligen för fotografering? Alternativen ni fick då och som ni får nu är digital systemkamera, alltså en DSLR, digital kompaktkamera, point and shoot, jag antar att man får baka in de här lite kompaktare Micro Four Thirds där i också, mobiltelefon eller kamera med film, alltså old school, sån här 24-36 rulle som du framkallar i påse eller hur man nu gör, och sista alternativet, fotar aldrig. Då ska vi nog ta och jämföra 2011 mot 2015 siffrorna om en veckas tid.
Spännande. Utöver detta så har vi väl inte mycket mer att säga än att forum.array.se är där vi hänger när vi inte sitter här. Diskuterar diverse. Det är mycket, mycket aktivitet på forumet nu. Det tycker jag är himla roligt. Jag försöker att hänga där så mycket som det går. Och Jesper, du är också ganska aktiv. Tommy och Johan ska vi smiska upp och dra in i diskussionen också. Donera.slashat.se, ja det skulle man kunna göra om man känner att ni låter ju ändå hyfsat och ni tillför någonting i min veckatliga lilla rutin. Så tar vi jättegärna emot en liten peng. Det kostar ju trots att några små kronor. Vi har ju lite utgifter att dras med för mikrofoner och sändarutrustning och roadtrips och annat spännande som ligger framför oss. Vill man veta mer om vilka vi är så går man till slashat.se/om. Följ oss i sociala medier till exempel. Utöver det så tror jag att vi är supernöjda med denna veckas show. Avsnitt 304 har ni precis lyssnat på. Jag heter Magnus och idag är det 13 januari 2015. Vi hörs och ses nästa vecka. Sköt om er!